Hej och välkommen till Författare utan filter, podden där vi pratar skrivande med alla dess toppar och dalar. Det är jag som är Elina och idag är det ett specialavsnitt. Halloween närmar sig och då ska dagens avsnitt givetvis handla om skräck. Och idag gästas jag av Kristina Öhman. Välkommen hit.
Tack så mycket. Hej.
Ja, hej. Så roligt att du vill sitta och snacka skräck med mig.
Ja, men jag vill alltid sitta och snacka skräck. Det var jättekul att bli inbjuden.
Ja, det är kul att du tog dig tid.
Ja, men såklart.
Mm. Och för de som inte vet vem du är så tänkte jag att du kan börja med att presentera dig lite.
Mm. Ja, men det kan jag göra. Jag heter ju då, som du sa, Kristina Öhman. Kallas för det mesta Kicki. Känns kanske igen som det också, för jag heter Kicki Oman på Instagram. Och jag skriver skräck åt Seraf förlag. Första boken Under svart himmel kom ut förra året och andra boken har vi precis haft ett litet försläpp för på bokmässan. Under mörk jord heter den. Och annars så jag bor i Piteå med man och två barn. Jobbar som mekanikkonstruktör heltid och skriver skräckligt på sidan av. Där hinns.
Det är alltid det där med tiden.
Ja, men det är alltid det där med tiden. Vars får man den ifrån? Jag förstår inte riktigt hur det går ihop, men på något sätt.
Ja, men du har ändå hunnit med två böcker och håller på med den tredje med, eller hur?
Ja, jo, precis. Råmanuset till tredje blev ju klart där på vägen ner till bokmässan. Så, nej, men jag förstår det inte riktigt själv, som sagt. Men på något sätt så blir det ju böcker ändå, så någonstans finns det ju tid ändå.
Ja, och tycker man att någonting är roligt så hittar man ju ofta tid för det.
Ja, precis. Hade det varit tråkigt
på något magiskt sätt.
Inte skrivit. Ja, på något magiskt sätt. Ja, men det är typ en kvart här och där. Det är lite så jag jobbar.
Ja, men det kan göra ganska mycket ändå.
Mm, det gör det. Tydligen.
Ja, uppenbarligen. Du har ju fått ett par manus på det.
Ja, precis.
Men hur kommer det sig att det blev skräck för dig?
Ja, men det finns inget jätterakt svar på det. Jag har ju alltid, så länge jag kan minnas, fascinerats av skräck. Jag har tyckt det har varit spännande och bli lite skrämd. Både när det kommer till filmer och böcker. Så jag såg ju och läste mycket sånt redan som alldeles för ung egentligen. Alltså jag har ju dragit på mig själv x antal mardrömmar och jag har ju varit mörkrädd hela mitt liv. Men jag kan ändå inte låta bli att skriva om det. Så att det blir, ja, nej, jag har inte aktivt valt genren, utan det är bara det som kommer ur när jag sätter mig och skriver. Det blir alltid lite rått och lite läskigt och lite kusligt, och det jag trivs med, det är det jag tycker är kul att skriva, och då är det det som kommer ut.
Ja, men det är väl bra att man försöker ge sig på någonting annat som man inte känner är det man vill, eller vad man ska säga.
Ja, gud ja. Alltså hade jag aktivt valt en genre, då hade jag väl kanske valt någonting som är lite mer populärt. Alltså om man ska vara praktisk så. Men jag skriver ju hellre någonting som jag tycker är kul att skriva. Annars är det ju bara slöseri med tid.
Ja, nej, men som du säger, man kan ju hitta väldigt mycket i sig själv i skräcken. Alltså vad man själv tycker är läskigt eller så kan det ju, när hjärnan får spinna iväg som den kan göra, så kan man ju få ut väldigt mycket av det.
Ja, ja, men det kan man verkligen. Det är svårt att stoppa den ibland. Just det där att spinna iväg är lite lätt att...
Ja, och just det här att skrämma upp sig själv är ju extremt lätt.
Men precis, det är ju det jag gör hela tiden. Alltså jag går ju alltid och tänker på något sorts domedagsscenario vad jag än gör. Det har ju som blivit min skrivinspiration. Nu kommer vi in på någonting annat. Men det är ju alltid när jag går och tänker på vad är det värsta som skulle kunna hända just nu. Vad är det värsta jag kan tänka mig att vara med om just nu. Och så går jag och fantiserar ihop någonting som känns obehagligt, som jag blir rädd för själv. Och sen funkar det att använda i en bok, så skriver jag ju ner det sen.
Ja, men det är ju, jag är precis likadan, att man tar men sin egna rädsla och jag vet inte om man kan säga förstorar upp och tvistar till den.
Precis, förvränger brukar jag säga.
Ja, ja, men exakt.
man kan ta ganska fina saker och förvränga det också. Det är därför det är så enkelt att göra läskig skräck med barn till exempel. Det är så oskyldigt och fint, och sätter man det i ett läskigt scenario så blir det ju, kan det ju bli riktigt obehagligt.
Ja, men alltså, allt om man tänker skräckrelaterat blir ju mycket mer obehagligt om ett barn gör det.
Ja, ja.
Eller ett djur eller något annat sånt där. Det,
ja, precis.
Allt som är så oskyldigt.
När det är en hund då, det är ju bland det värsta som finns.
Usch.
Det kanske inte är så obehagligt däremot, det är ingenting jag blir rädd för, men jag blir väldigt ledsen.
Ja, ja, men om det händer någonting en hund så blir man ju jätteledsen. Men jag tror ändå att det skulle vara ganska obehagligt om en hund ändå liksom... Ja, men om man tänker att den iakttar en, och sen... Det är ganska kusligt att se en hund le, om du har gjort det någon gång. Att ja. De får det här riktiga leendet, det tycker jag är kusligt.
Alltså dalmatiner är ju kända för att le väldigt mycket. Och vi hade en amstaff förut som... Ja, men du vet ju hur de ser ut. De är ju världens finaste, supergulliga. Men, och han älskade ju människor så fort han såg det. Han ville ju bara le hela tiden. Och han, ja, men människor som inte kände honom och inte visste hur liksom vänlig han var kunde ju tycka att han såg ganska obehaglig ut när han kom springandes mot dem med ett stort leende. Liksom tänderna framme.
Ja, jo, det hade jag nog också kanske varit lite smårädd. Nu är jag ju inte rädd för hundar överlag, men det kan ju se lite obehagligt ut.
Ja, nej, jag älskar ju hundar. Alltså, jag skulle ju vilja gå fram till alla om jag kunde, men det är inte rimligt. Och barnen skulle skämmas. Min dotter brukar säga så fort vi ser en hund ute, bara, mamma, titta inte nu, du kommer dö för oss. Så
och då måste man ju titta.
Och då måste man ju titta.
Ja.
De vet ju vilka raser jag älskar också. Så hon säger ju alltid så när det är någon riktigt charmig ras.
Ja, men då går det ju inte att låta bli att titta.
Nej, precis. Till exempel, alltså Cujo, liksom så här Beethoven-hund.
Det är ju, just det,
på tal om obehagliga hundar. Ja, men Sankt Bernhard. Alltså de är ju... Åh, det var en fotbollskupp i somras när vi såg en Sankt Bernhard-hund. Och den var... Så stor och så fluffig. Och jag ville bara gosa med den.
Ja, men alltså de kan ju vara extremt stora.
Ja, det kan de. Alltså skulle en sån vara ondsint liksom, så ligger man ju risigt till. Så är det ju.
Ja, absolut. Och alltså de där tassarna är inte att leka med. De är ju enorma då. Men om vi ska gå tillbaka lite till skräcken då. Vad är det för typ av skräck som du föredrar? Både att läsa och skriva.
Ja, men jag gillar ju den skräcken som är som har en uppbyggnad, som är lite så här krypande obehaglig. Det behöver inte vara gorigt. Jag har absolut inget emot när det är det. Men det kan lika gärna vara den här lite subtila skräcken och vardagsskräcken eller monster. Alltså jag gillar ju så många olika sorters skräck.
Nästan all skräck då, med andra ord.
Ja, men jag gillar då nästan all skräck.
Ja.
Men jag gillar extra mycket när det är lite så här att det blir krypande, det är någonting som är illaboende, så att man går som och väntar på att någonting ska hända. Man vet inte riktigt vad, men någonting. Hej.
Hej mamma.
Hej Freja.
Apropå skräck, känner jag här nu när du kommer, liksom ett skratt i bakgrunden.
Ja, det här är min skräckunge.
Hallå!
Hallå!
Och Freja söker ju också, på tal om så här skräck man gillar, det är ändå lite relevant. Vi försöker verkligen hitta skräck som Freja blir rädd av, för hon vill bli skrämd. Men vi har inte hittat någonting.
Nej, inget sånt.
Något som kan göra mig rädd.
Vadå?
Pussar.
Pussar, ja. Det är du livrädd för. Men när det kommer till skräckböcker så går det inte så bra att hitta någonting till en ganska morbid 8-åring.
Jag älskade ju de böckerna som fanns Kalla kårar när jag var liten.
Kalla kårar, Rysliga rysare. De böckerna har jag faktiskt. Alltså de har jag ju haft ända sedan jag var liten.
Ja, de älskade ju jag.
Jag med. Och så de här Skräckens hus älskade jag ju, från B. Wahlströms. De har jag också, jag har insett nu att jag har alla i serien utom en. Och var en kompis till mig som också läste samma typ av böcker när vi var små. Och hon skrev till mig för ett tag sedan och bara, jag har hittat min samling men jag saknar den här boken. Har du den? Och då började jag gräva fram alla mina och det visade sig att vi saknar samma bok i serien båda två. Och det är typ fjärde, så jag sa mitten. Men det som sagt, det är väldigt svårt att hitta skräck för barn, så att jag tror att snart måste jag nog skriva en själv på beställning. Hon har haft önskemål om att jag ska skriva om något kaninmonster och det ska vara många som dör och det ska vara mycket blod.
Det är det som går hem.
Men jag tänker, har du några favoritelement? Så? Jag vet, jag älskar ju till exempel hemsökta hus.
Ja, alltså jag älskar ju spöken överlag. Jag tycker att spöken är det absolut roligaste väsen att både läsa om och skriva om. För jag tror säkert jag har pratat om det här flera gånger förut, så att jag kanske upprepar mig. Men det är så. Jag älskar spöken för att jag tycker de är så mångsidiga. Man kan göra så mycket med dem. Vi vet ju ingenting om spöken. Jag är väldigt tveksam till om jag ens tror på dem. Men jag älskar dem ändå. Och vi kan ju hitta på precis vad som helst eftersom det är ett... Nu säger jag att det är ett fiktivt väsen. För i böckerna så är det ju ändå det.
Ja, men det är det ju.
Vi kan göra precis vad vi vill. Vi kan gestalta liksom hur någon levande upplever andra sidan. Vi kan hoppa över till andra sidan och gestalta hur det skulle vara att vara ett spöke. De kan ha olika utseende. De kan befinna sig på olika platser. De kan ha olika... mycket eller lite makt över våran värld. Alltså det finns ju så extremt mycket att göra. Jag tror aldrig jag kommer bli less att skriva om spöken. För att jag tror att jag bara kommer vilja hitta på nya vinklar hela tiden.
Ja, det finns ju alltid så mycket att utforska.
Det finns
det. Det är ju ett väldigt tacksamt väsen att jobba med.
Ja, otroligt. Och jättekul. Och det går ju att göra... obehagligt. Och som du säger, om du gillar så här hemsökta hus, alltså det går ju att göra så mycket med spöken beroende på vilken miljö man väljer att sätta dem i också.
Men så är det ju.
Det finns ju så mycket att tänka på. Ja, men alla platser där människor har dött, blir de kvar där? Vad händer i så fall? Kan de ta sig därifrån eller blir vi liksom låsta? Ja, men...
ja, eller följer de efter vissa personer som de har haft någon anknytning till?
Det är ju kanske det mest creepy.
Ja,
om de gör det.
Efter.
Alltså beroende på om det är gott eller ont. Liksom. Men ja, och jag fascineras så mycket av alla såna här berättelser om jag menar att barn är mer mottagliga.
Ja, du menar att de ser spöken och hör dem? Och...
ja, jag vet, jag har en bekant till mig berättat att hennes son hade ju en typ någon i sitt rum som han kallade för häxan när han var liten.
Oh.
Och han berättade då för sina föräldrar att när de hade nattat honom på kvällen så stod hon i hörnet liksom bakom dörren och tittade på honom när han sov.
Och fy, jag får ju liksom bara rysningar av det här.
Ja, och hon gjorde aldrig någonting, hon verkar inte elak eller så, och han var inte rädd för henne.
Nej, men hon bara stod där då.
Hon bara stod där och stirrade på honom. Men jag hade ju kanske dött lite grann. Jag hade joinat henne och frågat vem hon är, för jag hade blivit så rädd så jag hade dött typ.
Så hade du också stått och stirrat.
Och sen hade jag stått och stirrat. Ja, men det kanske visade sig att det var mormor liksom som vakade över
barnen.
Ja, men
sen vet man inte, de kanske är fast i någonting med. Så det kan ju lika väl vara att de behöver hjälp med någonting.
Vi vet ju inte ens om de ser oss. Vi ser ju inte dem. Vi kan ju inte ta för givet att de ser oss.
Nej. Det går ju vända och vrida hur mycket som helst.
Det går ju det. Du hör ju. Det är ju helt, helt sjukt roligt. Men jag var ju faktiskt med om någonting sånt där när min son var liten. Och jag skulle natta honom i hans rum. Och så sa han att monstren då. Och så pekade han mot liksom det mörkaste hörnet i rummet. Och jag bara, och jag försökte ju som släta över det där på något fint sätt. Spöket Laban var populärt på den tiden, alltså för han gillade den serien. Jag sa att men det är säkert, det är bara Laban, det är snälla spöken, vi säger bara bu att han ska gå härifrån så försvinner han. Han bara, och så gjorde vi det och så provade vi tillsammans och sa B, buh, försvinner alla spöken och monster. Och så frågade han sen om de hade försvunnit. Han bara, jo, de försvann. Men mannen då, mamma?
Ja, men fy!
Han bara, vilken
fy,
man?
Det var obehagligt.
Och så svarade han, han som står bakom dig.
Ja, men fy, vågar du vända dig om?
Ja, men alltså, du vet så här, när man sitter och ser en skräckfilm och någon anar att det är någonting bakom sig och så vänder de sig om i slow motion och man sitter och blir lite irriterad och tänker bara, men vänd dig bara. Nej, det är exakt så jag gjorde. Alltså det var typ med tår i ögonen, så här slow motion och bara...
Snegla lite över axeln först och...
Ja, och så här mörkt rum. Jag var ensam hemma, min man jobbade natt. Det var inte... Min bästa kväll liksom, det var, och då är jag ju som sagt en stor skeptiker, men jag tyckte det var väldigt obehagligt ändå, bara, han som står bakom dig.
Jag visste att barn kan ha en väldigt livlig fantasi och så, men just när de säger sådana saker så, alltså det, man tror ju ändå på dem.
Jag tror inte de ljuger, de
är ju väldigt rätt fram och ärliga, ibland brutalt ärliga. Men du har ju ett lite annorlunda berättarperspektiv i Under svart himmel.
Mm.
Och där man bland annat som läsare får undra ett tag vem det är som berättar. Hur har du tänkt när du har valt berättarperspektiv i dina böcker?
Ja, men det var inte en spikrak väg till att komma på det där berättarperspektivet i Under svart himmel. Det var ju också som det första... boken jag skrev, så jag skrev ju först bara ett improviserat helt vanligt tredje persons perspektiv. Sen var det någonting som skavde och jag tyckte inte det lät som att det var jag som hade skrivit den. Det var någonting som var fel bara, jag vet inte riktigt. Men jag vet inte hur mycket jag ska avslöja om det perspektivet heller. Det är svårt att prata om det utan att säga vad det är. Men det var som att när jag kom på hur jag skulle göra, hur jag ville vrida det, det var då jag kände att det som kom fram, min ton, det här lite, alltså det låter ju lite som en bitter, ja, men lite cynisk röst. Jag ska jag biter mig i tungan lite grann, men jag gillar den här lite cyniska berättarrösten som, och så tycker jag ju att det är roligt att leka och testa mig fram med perspektiven. Så det var kul att göra någonting som var väldigt annorlunda, och jag var väldigt medveten om när jag skrev det att det här kommer ju folk antingen älska eller hata, för att det är lite speciellt och det är inte alltid det uppskattas. Ja, men det finns ju ändå mallar och regler av en anledning, och det är ju för att man vet att det funkar, så att bryta liksom mot det lite grann var ju spännande, men det var kul.
Ja, men jag tycker även att det var ett bra val.
Ja, men vad bra.
Tack. Det ger verkligen boken liksom verkligen sin egen prägel.
Ja, men vad roligt att höra. Det var liksom det jag ville få fram med den. Ja. Sen gör jag ju inte lika konstiga saker i tvåan och trean. Men däremot så fortsätter jag att köra olika perspektiv, så att det skiljer sig från varje bok. Så i nästa bok så kommer jag att det här har jag ju redan gjort. Men då följer vi huvudpersonen i ett som tredje perspektiv. Helt vanligt. Det är inte någon konstig röst som pratar där. Men sen har jag partier i boken som är ur ett jag-perspektiv.
Mm.
Ja, ni får se när ni läser.
Vi får se, du lämnar lite.
Vad det är för någonting. Jag lämnar lite. Men jag har växlat mellan två olika perspektiv där. Och sen i tredje boken så kommer jag gå mycket närmare huvudpersonen, så att då blir det ett strikt jag-perspektiv.
Okay.
Utan annan inblandning. Och det är ju mest för att jag tycker att det är kul att testa olika stilar och se vad det ger för det ger ju som väldigt olika effekt på skräcken och hur man upplever den tillsammans med huvudkaraktärerna.
Ja, men det gör det ju, verkligen.
Och så är det ju bara att passa på. När man skriver en sammanhängande serie men som ändå är fristående, då får man ju ändra sig lite. Och
ja, men
jag vill ju att varje bok ska vara egen på något sätt. Så inte likadan som den förra.
Nej, men det blir de ju verkligen om du ändrar lite perspektiv och så med.
Mm. Både karaktär och monster och perspektiv skiljer sig från bok till bok. Men allt hör ändå samman i slutet på något vis.
Ja, men de har ändå en röd tråd liksom igenom sig.
Ja, precis. Allt kommer tillbaka till liksom harrträsket.
Ja, det där allt börjar.
Det där allt börjar.
Ja, jag vet ju personligen att jag tycker om när man får vara väldigt nära karaktärerna. Kanske inte just att det måste vara ett jag-perspektiv. Men ändå att man är där. Och gärna, om man tänker, när man till exempel ser skräckfilmer som är lite så här amatörmässigt filmat, kan jag ofta tycka är lite mer, ja men lite svårare eller lite läskigare att se på. Till exempel när de har så här GoPros och man inte riktigt ser vad som händer, utan det är som att man har skygglappar på sig. Man får ju bara se det personen ser. Det kan jag tycka är väldigt obehagligt.
Mm. Definitionen av skräck är ju till viss del liksom rädsla för det okända. Ja. Så det är klart att har du ett perspektiv där du inte avslöjar precis allt, alltså där det finns någon sorts, eller inte bara perspektiv men även handling, att det finns någonting som är höllt i liksom mystik, så att allting skrivs inte ut, man får föreställa sig saker själv, som du säger, sådana här skräckfilmer där man bara ser det karaktären ser. Det blir ju också det kan ju bli en väldigt stark rädsla av att man är förföljd liksom, när man inte ser det som finns bakom ryggen på karaktären, jämfört med om man hade zoomat ut det perspektivet och vi hade sett monstret komma till exempel, eller mördaren eller häxan, ja, eller precis. Vad det då är.
Det blir mer överraskningsmomentet, kan man väl också säga, att oj, där stod det faktiskt någon.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att skapa en effekt, att inte visa för mycket. Eller att zooma in och vara väldigt nära karaktären, så att man bara får, man vet inte mer än vad de vet.
Nej, och där kan man även få in den här lite opålitliga berättarrösten med då, kanske om man har ett jag-perspektiv. Att man vet ju faktiskt inte riktigt vad som händer.
Nej, vad kul att du säger det, för att det jobbar jag, alltså det, ja, jag tänker på tredje boken, min huvudperson som man får följa där är ju ganska sjuk, kan man väl säga. Hon är ju traumatiserad och har inte haft en bra uppväxt. Så jag tycker det är väldigt intressant när man då zoomar in på henne och inte alls gestaltar hur andra uppfattar henne, utan bara gestaltar hur hon uppfattar sig själv, vad hon har för tankar om sig själv och andras reaktioner kring hennes person. Det tycker jag är väldigt kul att göra, och ibland så kan det ju bli så här att man kanske tycker att hon är lite dum i huvudet och svårt att empatisera med henne och sådär, men det är ju lite grann poängen att hon inte, hon har ju något sorts självhat, men hon är ändå inte så öppen att hon ser att allt hon gör är fel. Det är som vissa grejer funkar, men andra grejer som att, men vadå? Vad har jag gjort? Varför förtjänar jag det här lite? Och hade man skrivit det ur ett tredje perspektiv, då hade man ju fått gestalta det på ett helt annat sätt för att det skulle bli trovärdigt.
Ja, eller få samma effekt på läsaren och så.
Ja, precis. Nu måste jag ju som skriva ibland på ett ganska osympatiskt sätt.
Men det kan ju vara en liten utmaning.
Ja, ja, men det kan det vara, men jag tycker ju sånt är roligt. Alltså, då får jag vara lite bitter i trean också. Det är skitbra.
Slänga ut all bitterhet i karaktärerna, det är perfekt.
Ja, ja, men alltså snart kommer ju folk börja tro att jag är sån person, men det är verkligen inte.
Ja, men du kanske får ut allting där så du inte bitter annars. Det är väl jättebra. Ja,
men det kanske är så. Jag har som någon så här, något bittert alter ego djupt inne som bara kommer fram när jag skriver. Alla är så här, alla är deprimerade, alla är cyniska, alla har lite dålig tilltro till människor kanske. Och det är ju inte på något sätt så jag är, men jag tycker det är väldigt kul att uttrycka mig på det sättet, om man ska säga så.
Men de här karaktärerna har ju ofta varit med om någonting också som kanske gör att de har den synen de har.
Ja, Gud ja, alltså om vi ser så, jag har ju haft en bättre uppväxt och ett bättre liv än mina stackars karaktärer, och jag har ju inte varit med om i närheten av vad jag utsätter dem för. Men jag vet inte. Jag vet inte varför jag tycker det är så kul att skriva liksom bittra karaktärer. Det är som bara, ja, det är någonting med tonen som jag gillar.
Ja, men alltså det här lite cyniska är ju kul.
Ja, men lite högfärdigt och lite cyniskt tycker jag är kul. Och jag tycker om att läsa sånt också. Jag roas ju som av det. Jag tycker att det, jag vet inte. Jag har ju alltid, det är också en sån där grej som jag inte kan förklara, men jag har alltid dragits till bittra och sura karaktärer. Alltså då jag var barn så var ju liksom min favoritvärg var ju Butter. Och i Bumbibjörnarna så var min favorit Gramse.
Ja, men det finns lite mer attityd i de karaktärerna, kan man ju säga.
Ja, men det, vi kan säga att det är därför. Det låter ju som ett bra, det låter som ett sundare argument. Så bara, ja, men jag gillar attityd istället för att jag gillar bittra personer.
Ja, men jag vet, de har lite skinn på näsan och de liksom, jag vet inte.
Ja.
Tänk att de har lite attityd.
Ja, men precis. Attityd, så är det.
Attityd.
Det nöjer vi oss med. Det tyckte jag var bra.
Vi har ju redan varit inne lite på det här med vardagliga händelser och så. Men jag har ju också skrivit ett skräckmanus som sagt som ska ges ut hos Seraf hösten nästa år.
Ja.
Och där har jag ju märkt att man kan ju ändå skapa väldigt mycket känsla med små medel om man tar det här vardagliga. Hur har du jobbat med de här små medlen? Om vi tar till exempel Under svart himmel eller Kråkan där, och vad har du?
Ja men alltså det är ju de små vardagliga händelserna som jag tycker gör att det känns, även om nu skriver jag ju övernaturlig skräck, så det är inte så mycket som är verklighetstroget när det kommer till själva Kråkan, hur hon är eller den här legenden, men jag tycker ju att det är det vardagliga som gör att det ändå blir verkligt. Det kommer lite närmare in på än om det hade utspelat sig i någon helt annan värld. Så att mina karaktärer får ju uppleva och reflektera över helt vanliga saker. Bara för att skapa den här relationen till läsarna. Alltså som att man kan känna igen sig i små detaljer så att man blir mer involverad liksom i deras vardag, i deras liv. Få en känsla av att det här kan ju hända vem som helst. Det är ju huvudkaraktären heter liksom Lars. Det är inget ett helt vanligt namn för en pitebo. Jag tror till och med jag satt och googlade liksom vanliga namn i Pite det året som min karaktär föddes, bara för att se vad som var populärt här just då. För att jag vill att karaktärerna ska vara relaterbara. Jag vill att deras vardag, deras jobb, deras rutiner ska vara relaterbara. Jag har ju lånat ganska mycket från mitt eget liv för att det ska bli enklare att göra så. Går jag och stör mig på att jag alltid tappar bort min hårsnodd, ja, men då får Lars mamma alltid tappa bort sin hårsnodd också. Eller att de äter i soffan när Lars pappa jobbar. Det är också så här klassiskt. Det är ju inte jag som lagar mat i vårat förhållande, utan det är ju min man. Så den dynamiken har ju Lovisa och Mats också i boken. Och det är mycket sådana där, ja, men små saker bara för att få det att kännas som en verklig vardag.
Ja, men så att man relaterar mer.
Ja, och jag tänker det är ju inte bara, jag är ju inte den enda kvinnan som har stört mig på att jeansfickor är orimligt små på dammodeller. Liksom. Så att det är ju, det har ju ingenting med skräck att göra, men det, ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, där.
Men vet du, det har ju kommit, nu finns det ju så här, alltså skinny jeans för män. Mm. Jag tror jag ska börja köpa såna i min storlek.
Ja, då har de lite större fickor.
Off topic, men ja. Ja.
Precis.
De sitter ju typ lika bra fast de har stora fickor. Men, ja. Nej, men det är väl det jag tänker. Och sen att man tar några av de här vardagliga sakerna och så förvränger man dem så att det blir något obehagligt av det. Det ingår ju också, såklart. eftersom det är skräck. Så måste man ju göra det. Men att bygga upp en trovärdig vardag i en urban skräck tycker jag är viktigt. Hur tänker du själv i din nya skräck? Jag har inte läst den än såklart, men jag vill ju det.
Nej, men där har jag ju också lite sån där. Där har ju huvudpersonen en katt som jag ändå spelar en del på, kan man ju säga.
Mm.
Och där är det ju att hon tar med sig katten och de flyttar in i en stuga. Men från det att de kommer in i stugan så vägrar katten att lämna hallmattan. Den sätter inte sin fot på golvet. Den totalvägrar.
Okej.
Det är ju en grej. Och sen har jag spelat ganska mycket på olika ljud i den här boken. Mm. Då, att ljud försvinner och sen dyker upp när de inte riktigt ska, kan man väl säga.
Mm-hmm. Kul. Alltså så här helt vardagliga ljud som man bara...
Ja, men det, jag har till exempel en scen. Hon packar upp lite till garderoben. Och så har hon satt på musik på telefonen. Och helt plötsligt slutade spela, så tror hon ju att telefonen... Men, nu har den lagt av, men låten fortsätter gå. Lite sånt där. Egentligen vardagliga händelser som kan, tekniken kan strula. Och lite sånt där att man inte riktigt vet vad som händer.
Jag skulle inte tänka spöken direkt om telefonen skulle börja strula, för det är ju... Men det är ju så här, då tänker jag ju direkt på typ poltergeist och sådana, den typen av gamla skräckfilmer.
Mm.
En radio som startar och så går man och drar ut, eller typ Ringgud och de så här drar ut sladden från tvn och så börjar den brusa ändå och sånt där.
Ja.
Man kan ju göra mycket skrämmande med tekniken.
Ja, och speciellt nu i dagens samhälle när man är så beroende av tekniken på det sättet.
Ja, jag tror det är därför det är så lockande att liksom skriva och spela in dystopier som bygger på just teknik.
Teknik, ja men det är det ju. Där finns ju mycket att hämta. Men om vi tar det här, vad tycker du är svårast med att skriva skräck?
Ja, alltså jag tycker inte att... För mig när jag sitter och skriver så är det ingenting som jag tycker är särskilt svårt just att få ut så. Jag stänger ju in mig ganska mycket i mig själv och skriver vad jag vill skriva. Men det som är svårt, om man säger som när böckerna ska ut i världen, det är ju att när man skriver skräck så finns det ju en viss förväntan från... Många läsare att man ska bli skrämd när man läser skräck. Och det kan jag tycka är väldigt svårt att tillgodose. För att dels är det ju någon sorts balans. Det är ju inte... Ja, det finns ju jättemånga som inte har vågat läsa min bok. Eller som har läst den med lampan tänd och tyckte att den var jättehemskt. Och det finns vissa som bara har läst igenom den i ett mörkt rum och bara... Jaha! Ja, var det inte läskigt att göra än så. Så att det är ju fullkomligt omöjligt att skriva en skräckbok som skrämmer alla. Eftersom vi har väldigt olika rädslor allihopa. Och vi är olika som personer. Jag själv är ju ingen som blir rädd när jag läser skräck. Jag tror aldrig jag har blivit rädd av en skräckbok. Men jag har ju läst väldigt många bra skräckböcker. Mm. Så att för min del som läsare så är ju poängen och målet inte att bli rädd utan att ha en bra läsupplevelse. Och den tycker jag ju att man får av den här uppbyggande spänningen. Som gör att jag bara måste läsa vidare och läsa vidare och veta hur det går. Och sen kanske få må lite dåligt någon scen och sen fortsätta så. Men rädd blir jag ju aldrig. Men jag tycker att den, eftersom det är helt omöjligt att uppnå, så tycker jag att den förväntan är ganska svår att möta.
Jo, men där kan jag... No. Nu har ju inte jag gett ut min än, men jag kan hålla med dig om den punkten. Men att många kan nog liksom tänka att de ska bli jätterädda.
Ja, och det finns ju inte en sak som... Det finns ju inte någonting som skrämmer alla. Alltså, ja, alla i världen är väl rädda att förlora någon de älskar. Det är väl kanske det enda jag kan komma på. Men om vi snackar liksom monster, alla är inte rädd för häxor, alla är inte rädd för spindlar, alla är inte rädd för alltså, mördare. Rimligtvis ja. Borde man ju vara det.
Ja, men rädd för att förlora sitt eget liv eller någonting annat sånt där.
Ja, men det är inte alla som tycker att det är obehagligt att läsa om, även om de skulle springa fort som fasiken om de stöter på det i verkligheten. Det är inte alla som tycker att det är skrämmande att läsa om en mördare till exempel. Så att, nej, det går liksom inte att det går inte att skrämma alla. Men det går att skriva en bok som är så äcklig så att ingen vill läsa den. Så att man får det är väl också fel. Det finns ju alltid någon som vill läsa allt.
Ja, men så är det ju.
Så är det ju. Men man får ju lägga sig på någon sorts balans och så får man helt enkelt bara finna sig i att vissa kommer inte våga läsa och vissa kommer tycka att det är för lite läskigt. Så kommer det nog alltid vara.
Ja, men det är väl klokt ändå att kunna lägga sig på den nivån.
Ja, nej, men det är väl något man bara får finna sig i. Det är ju samma sak som det går inte att skriva, oavsett vilken genre du skriver i, så går det ju inte att skriva någonting som alla tycker om.
Nej, det är helt omöjligt.
I så fall ska du väl skriva en bok som är okej. Okay, det går inte att älska den, det går inte att hata den.
Nej, ja, men då hamnar man någonstans något mediokert och det är ju bara tråkigt.
Ja, men precis. Då skriver jag lite som det här med mitt konstiga perspektiv i Under svart himmel. Ja, men folk kommer antingen älska det eller hata det, men jag tror inte det är jättemånga som kommer tycka att det är med.
Nej.
Men sen har jag ju fått lite skit för det också, såklart. Men,
ja, men som sagt, det passar väl inte alla, helt enkelt.
Nej, så är det. Smaken är verkligen som baken. Och det var jag ju beredd på, så det är helt okej. Men jag är väldigt glad över att jag mestadels har fått kärlek för det. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Och jättekul.
Ja, men det är ju en väldigt bra bok. Nu har jag ju inte läst tvåan än. Och... Men den är på väg hem i en bokbox.
Nej, men du kan... Det är svårt. Jag hade varit imponerad om jag hade hunnit läsa den.
Ja, precis.
Ja, men hoppas du ska tycka om den också. Den är ju lite annorlunda, som sagt.
Ja, men det tror jag. Men om du tänker, finns det några fallgropar då när man skriver skräck som man liksom bör undvika eller så? Några klichéer eller något annat?
Ja, alltså den klassiska som man brukar säga oavsett genre egentligen, eller när man försöker skriva någonting spännande, det är ju att inte inleda meningen med plötsligt. Plötsligt händer det här. För att då förbereder man ju läsaren på att någonting händer, utan skriv hellre direkt vad som händer så att man blir lite kockad när man vänder på sidan. Men sen tänker jag också på att som vi var inne på det här med att skräck och rädsla och obehag bygger ju ofta på att det finns någon sorts mystik. Alltså någon fråga som driver framåt och någonting som, det är ett litet obehag av att man vet inte riktigt vad som lurar. Så det skulle kunna vara en fallgrop, tänker jag, att man berättar alldeles för mycket för läsaren.
Mm, att det inte finns något som driver framåt längre.
Nej, men precis. Att,
ingen hook.
Det finns ingen nyfikenhet. Även om man tänker på skräckfilmer till exempel. De slutar ju ofta vara läskiga när man har fått se monstret. Det är ju ofta som bäst fram till upplösningen. När man inte riktigt vet vad det är. Vad är det vi ska få se? Vad är det som händer? Vem är det som dödar alla? Det är ju... Jag älskar ju upplösningarna också, oftast, inte alltid, men det är ju oftast för mig i alla fall, så är det den där spänningen fram till
innan man vet.
Och sen kan jag till och med tycka att du behöver inte visa allt i slutet heller. Man kan ju lämna lite åt fantasin. Det behöver inte vara självklart, det behöver inte, alltså goriga detaljer är ju trevligt i skräck, så är det ju, men man behöver inte alltid berätta allt. Och det här är ju olika från berättelse till berättelse vad som passar. Men generellt skulle jag väl säga att avslöja inte för mycket för tidigt och berätta inte allt.
Nej, och det kan jag, alltså om man tänker slutet på en skräck, det tycker jag gärna ska vara väldigt öppet.
Åh, jag älskar öppna slut.
Ja, eller liksom så att det kan hända saker. Det får inte liksom vara det här solklara avslutet, monstret är dött, ingenting mer kommer någonsin hända.
Alltså,
det blir sånt antiklimax på något sätt. Och man vill ha det här obehaget kvar i kroppen ändå när man stänger boken. I alla fall vill jag ha det.
Ja, men det vill jag också. Och särskilt om det är en serie.
Ja, Ja, annars blir det jättekonstigt.
Annars blir det liksom att ja, men nu är det avslutat. Men om man ser på alla sådana populära franchise-filmer som alltså splatter och mördar filmerna där det är en serie, så brukar det ju alltid sluta med en sån avrundning. Och så precis när man tror att filmen är slut så bara hoppar någon upp igen och så vet man att okej, det kommer en film till.
Ja, jo, men så är det ju.
Ja, men det gillar jag. Det är ju så klyschigt så att nu vet man ju att det händer. Man väntar sig ju liksom, har de inte skjutit två gånger i huvudet så vet man att ja, men där lever ju.
Ja, men man ser någon som krälar iväg i slutet eller något annat sånt där.
Ja, men å andra sidan så en, som jag som har gillat skräck så länge, eller så länge, men ändå hela mitt liv i alla fall, så alla de här klischéerna finns ju av en anledning.
Ja, de funkar ju för det mesta.
Ja, man kan ju tycka att det är lite uttjatat, men samtidigt så gillar jag ju det. När jag sitter och tänker att ah, den är inte död, eller det här är inte över, det kommer säkert hända någonting. Och så sitter man bara och väntar på det där, det är ju som en belöning. Och har rätt också.
Ja, jo, men så är det, att man har rätt.
Det är lite både och. Ibland tycker jag att det är jättekul när någon gör någonting helt tvärtom och överraskar. Men jag har inget emot de där klischéerna heller. Det är ju lite comfort att veta liksom att när jag startar en sån här rulle eller när jag läser en sån här typ av bok, då är det så här det kommer vara. Det är ju samma som om du skriver och läser feel good. Du förväntar dig att det ska vara ett lyckligt slut. Det ska följa den mallen liksom.
Ja, men så, man har ju ett löfte med läsaren.
Man har ju det. Och samma är det ju med skräck lite grann. Fast mitt löfte är ju att jag inte har lyckliga slut.
Det har inte jag riktigt heller.
De kan vara hemska eller öppna, så att du får tänka själv. Och någonstans där, är man optimist så kan man ju i det öppna slutet tänka att det här blev säkert bra. Men jag tänker att det är inte upp till mig, utan det är upp till läsaren att välja vad de, hur de vill att det ska gå sen. Och är de morbid som jag, så tänker de ihop någonting hemskt. Och är de, tycker de att boken har varit jobbig och bara nej fy, nu vill jag att de ska leva lyckliga. Ja, men de gör säkert det. Vi säger att de gör det.
Får välja själv.
Ja, så att jag tycker inte att det är någon klyscha man bör undvika i just skräck. Utan jag tänker, gillar du det så gillar någon annan det också. Det är klassiskt av en anledning. Kör på, skriv det man vill liksom.
Ja, men det är väl bra. Skriva det som funkar för en själv.
Ja, så är det. Det finns så många olika smaker. Så det finns alltid, skriver man det man själv gillar så finns det alltid någon annan som kommer gilla det också.
Ja, men precis. Men hur ser planerna ut framöver? Du har ju bok nummer 3 som du är färdig med, romanuset på nu.
Precis, ja, det, planerna där är väl att den siktar vi ju på att den ska komma ut då nästa höst. Vi har ju som siktat in oss på samma tid nu för hela serien. Men när den är klar så kommer jag vila lite grann.
Ja, det kan du behöva.
Ja, jag menar alltså, verkligen. Jag känner det att det är lite mycket att skriva mot deadline. Och nu har det ju gått bra ändå, jag har fått ihop böckerna. Men det är ju inte helt stressfritt, är det ju såklart inte. Så att efter den här boken så jag har projekt på gång, jag har böcker jag vill skriva. Alldeles för många idéer, ett hjärteprojekt som jag tänker att jag ska satsa på, men jag tänker att det ska få ta den tid det tar. Så jag har sagt att nästa bok ska jag inte skriva mot någon deadline, utan jag ska lustskriva utan att stressa och skicka in den när den är klar, helt enkelt.
Ja, men det låter väl jättebra.
Vi får se däremellan om det kanske blir någon novell eller någonting annat om jag känner att jag vill variera mig. Men jag har ingen bok som jag siktar på till 2025 i alla fall.
Ja, men det kanske är skönt. Men hur tänker du, kommer du hålla dig inom skräck? Eller kommer du försöka skriva någonting annat också? Eller?
Ja, alltså jag tror att jag har svårt att hålla mig ifrån skräck. Det är väl det. Så att jag har lite andra snarlika genrer som jag vill skriva. Men alla kommer att ha lite inslag av skräck ändå. Mm. Men jag har ett projekt mot något mot fantasy för barn och ett spännings, alltså historisk spänningsroman.
Ja, spännande.
Men det kommer att vara läskigt och skräckinslag i allt. Inte lika mycket i barnboken, men...
Ja, men skräck för barn då, kan man säga.
Ja, jag har ju min personliga beställning från min dotter också, som hon tycker att vi ska skriva. Men den ligger lite på hyllan, vi får se hur det blir med den. Jag fortsätter tacksamt ta emot boktips, läskiga boktips till barn. Om det är någon som har något, så är det bara dema.
Ja, får eftersöka det.
Ja, verkligen. Jag gjorde det på bokmässan faktiskt. Jag bara, vem har en bok som kan skrämma min dotter?
Fick du några bra?
Vi fick en, men ja, hon tyckte om den. Hon blev inte rädd. Det var alltså Anders Fager var schysst nog att faktiskt ge Freja en bok. Han sa att den här, det är liksom splatter för lågstadiebarn. Jag bara, magiskt. Den elaka vikarien heter den. Den är skriven på rim och den är illustrerad och den är, alltså den är skitrolig och den är lite brutal. Men jag vet inte om det är min dotter det är fel på. Vi läste den igår kväll. Och hon tyckte om den, men jag frågade sen bara...
Blev inte rädd?
Blev du rädd? Nej. Jag hade till och med bett Fagert ställa upp på en bild där han står och gör en läskig min när han håller i boken. Mm. Och hon tyckte att den där farbron såg ju lust ut. Så hon var inte ens rädd för honom. Men hon tyckte han var rolig och boken var rolig. Men jag bara, den ska vara läskig, han ska vara läskig. Men hon tyckte de var roliga. Men det var ju kul, i och för sig.
Ja, men det var ju bra. Men jag tycker att sällan splatter är särskilt läskigt på det sättet. Det är ju inte det här krypande obehaget som jag ofta är ute efter när jag läser.
Precis, men nu har ju min dotter beställt blod och inte krypande obehag.
Ja, då behöver man kanske lite splatter.
Då behöver man lite splatter, men... Det hade kunnat vara ännu mer. Så att, jag vet inte, ni skräckförfattare som lyssnar och till Anders också, vi vill ha ännu mer blod.
Ännu mer blod.
Ännu mer blod.
Ännu mer skräck.
Skriv den, skräm min dotter. Jag skickar ut det som ett uppdrag till alla som känner sig manade. Vi tar emot manus för testläsning.
Ja, passar en 8-åring.
En härdad 8-åring med en skräckförfattare.
En härdad 8-åring, så klarar jag av ganska mycket.
Ja, precis.
Det börjar ju bli dags att avrunda lite. Men jag tänkte höra om du har 3 snabba tips eller så för den som vill skriva skräck.
Mm. Ja, men absolut. Vi har ju pratat mycket om perspektiv. Jag skulle säga, fundera över perspektivet. Och pröva dig fram. För beroende på vilket man väljer så ger det ju väldigt olika effekt. För känslan och hur man upplever skräcken tillsammans med karaktärerna. Och skräm upp dig själv. Fantisera ihop saker som du själv är rädd för och skriv dem. Och så skulle jag vilja säga, våga gestalta i ljus. Det är så himla vanligt när vi skriver skräck att det alltid ska vara mörkt och det ska vara kusligt och det ska vara dimma. Men ibland tycker jag det kan vara effektfullt att typ tända lysrör också. Och verkligen se allting som är obehagligt, som man kanske helst inte vill se.
Ja, eller att det händer på ljusa dagen.
Precis, eller att det händer liksom när en karaktär försöker gömma sig, men det finns ingenstans att gömma sig för det är strålkastare överallt. Alltså att våga använda ljuset på ett sätt som gör scenen mer obehaglig än om det hade varit mörkt. För ibland kan ju mörker vara en trygghet också.
Mm, ja, men absolut. Det var väldigt bra och matnyttiga 3 tips, tycker jag.
Ja, men vad bra.
Ja. Men då får jag säga tack, Kiki, att du ville vara med och prata skräck med mig.
Ja, men tack själv. Det var bara roligt. Spinna iväg åt alla möjliga håll.
Ja, så är det. Och det finns mer att prata om, så vem vet, vi kanske kör ett till skräckavsnitt framöver.
Ja, men det tycker jag. Det kan man alltid göra. Det finns alltid mer att säga om skräck.
Ja, det finns alltid mycket där. Men du som lyssnar får gärna följa oss på Instagram. Där heter vi Författare utan filter. Där kan man ställa frågor eller om man har något förslag över vad man vill att vi ska ta upp här i podden. Ja, och annars så säger jag och Kiki nu då, tack för oss.
Och så hoppas jag att ni vill fortsätta starta veckan också.